Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och denna morgon så vill jag som jag brukar göra försöka dela med mig utav en del tankar jag har och sånt som rör detta med frälsningen och vårt kristna liv. Vi lever i en tid som är svår på många sätt och en utav de ting som jag upplever och tänker att det är svårt med i den här tiden, det är att det cirkulerar och uppstår så många olika läror och blandningar utav läror i den kristna undervisningen. Det har kommit så mycket som blandar sig i och gör att det blir förvirrande. Särskilt för en nyfrälst människa. Hur ska man hitta rätt ibland alla dessa läror och tankegångar som förs fram och alla grupper som uppstår? Jag tror det har aldrig funnits så många som nu, olika grupperingar. Jag har inte belägg för det, men det är vad jag tänker och upplever. Och vad man kan säga är ju att man behöver ha en säker förankring för sin tro och sin vandring här i tiden. Det behöver vi alla som kristna. Och det enda säkra och fasta, det är ju Guds fasta ord. Och då måste vi studera det och så vi blir förankrade i Guds ord och i den sunda läran. Och det är precis vad jag ska titta på idag. Det är de här, att det står om att det finns en sund lära i förhållande till att det finns osunda läror. Om vi börjar med att läsa i andra Timoteerbrevets fjärde kapitel, så kan vi läsa därifrån första versen. Det är Paulus som förmanar Timoteus till nit och trohet i ämbetet. Och så då skriver han så här: jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, inför honom som ska döma levande och döda. Jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike. Predika ordet. Träd upp i tid och otid. Bestraffa, tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken. Och så kommer det: ty den tid kommer då de inte längre ska fördra den sunda läran, utan efter sina egna begärelser ska samla åt sig lärare hoptals, allt eftersom det kliar dem i öronen. En tid då de ska vända sina öron från sanningen och istället vända sig till fabler. Men du, var nykter i allting, bär ditt lidande, utför en evangelists verk, fullgör i allo vad som tillhör ditt ämbete, ty själv är jag nu på väg att offras och tiden är inne då jag ska bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron och nu ligger rättfärdighetens segerkrans till reds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, ska ge den åt mig på den dagen, och icke åt mig allenast, utan åt alla som har älskat hans tillkommelse. Här ser vi att Paulus, han vet att han har kämpat den goda striden och att han har försvarat Guds rena, sanna, äkta ord. Och då uppmanar han Titus att fortsätta, eller Timoteus här, att fortsätta denna kamp, att stå upp för sanningen. Predika ordet, träd upp i tid och otid. Alltså i tid och otid. Till och med när det inte passar sig så ska man träda upp. Och bestraffa, tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken. Och så till den tid kommer. Och jag undrar om inte det den tiden verkligen har kommit nu, då de inte ska fördra den sunda läran. Sund lära. Detta säger ju oss att det finns osunda läror. läror som inte är friska riktigt. Och det handlar ju om läror som är uppblandade med både det ena och det andra. När det kan komma in lagiskhet eller det kan komma in en överbetoning på andliga upplevelser och uppenbarelser och allt vad det kan vara. Det finns så mycket som kan komma och blanda sig i. Så man sätter sig över Guds ord. Men den sunda läran, den är alltid förankrad och förenlig med Guds ord. Vi ska titta i kapitel 2. Där står det också om det här från 14 versen. Påminn dem om detta, säger han till Timoteus. Det står att om vi är trolösa så står han troget fast vid sitt ord och så vidare. Och påminn dem om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte befatta sig med ordstrider. Det är sådana gagnar till intet utan är allenast det fördärv för de som hör därpå. Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud så som en som håller provet. En arbetare som inte behöver blygas utan rätt förvaltar sanningens ord. Men undfly oandligt och tomt prat till de som befattar sig med sånt kommer att gå allt längre i ogudaktighet och deras tal ska fräta omkring sig så som ett kräftsår. Det finns alltså oandligt och tomt prat som kan blanda sig i det här. Tittar vi på vers 23 i andra kapitlet. Undvik dåraktiga och barnsliga tvistefrågor. Du vet ju att de föder av sig strider. Och en herrens tjänare bör inte strida utan vara mild mot alla. Väl skickad att undervisa tålig när han får lida. Han bör med saktmod tillrättavisa de motspänstiga i hopp att Gud till äventyr ska förlena dem bättring så att de kan komma till kunskap om sanningen. Och i hopp att de så ska bli nyktra och därigenom frias ur djävulens snara. Ty av honom är de fångade så att de gör hans vilja. Tänk vad det kan hända om man inte håller sig andligen nykter. Det är så viktigt att vi gör det. Och vi kan titta också ifrån tredje kapitlets första vers. Men det må du veta att i de yttersta dagarna, där är vi ju nu, i de yttersta dagarna, svåra tider ska komma. Och så står det om hur människorna då ska vara. Det har vi läst så många gånger. Och det stämmer så bra med vad vi är. Och det står här hur de är. Vi kan läsa de här verserna. Till människorna ska då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygelösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod. De ska älska vällust mer än Gud. De ska ha ett sken av Guds fruktan, men ska icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana. Och i kapitel eller vers 14 står det, men förbliv du vid det som du har lärt och som du har fått visshet om. Du vet ju av vilka du har lärt det. Så säger han till Timoteus, han behöver inte vara i tvivelsmål om det han har lärt sig från början. För han hade en sund början och ett sund lära hade han fått sig till godo. Och vi kan läsa också i Titus om det här. Med detta med det sunda. Om vi tittar från första kapitlet i Titus. Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel sänd att verka för Guds utvaldas tro och för kunskapen om den sanning som hör Guds fruktan till. Sänd därför att det finns ett hopp om evigt liv. Till evigt liv har Gud som inte kan ljuga för är värdiga tider sedan utlovat. Och när tiden var inne uppenbarade han sitt ord i den predikan varmed jag genom Guds vår frälsares befallning blev betrodd. Paulus hade fått en predikan av Gud. Och så fortsätter vi. Jag, Paulus, hälsar Titus, min sannskyldige son, på grund av gemensam tro. Nåd och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår frälsare. När jag lämnade dig kvar på Kreta var det för att du skulle ordna vad som ännu återstod att ordna. Och för att du på det sätt som jag har ålagt dig skulle i var särskild stad tillsätta äldste. Var helst någon oförvitlig man funnits, en enda kvinnas man, en som hade troende barn. Vilka inte vore i vanrykte för oskickligt leverne eller vore uppstudsiga. Ty en församlingsföreståndare bör vara oförvitlig så som det höves en Guds förvaltare. Icke självgod. Icke snar till vrede, icke begiven på vin, icke våldsam, icke sniken efter slemvinning. Han bör fast med vara gästvänlig och nitälska för vad gott är. Leva tuktigt, rättfärdigt, heligt och återhållsamt. Och så kommer den här versen som jag ville komma fram till. Han bör hålla sig stadigt vid det fasta ordet så som han har fått lära det, så att han är mäktig både att förmana medelst den sunda läran och att vederlägga dem som säger emot. Vi ser ju här att det handlar om den sunda läran här också. Ja, det finns så mycket att lära. Det står i andra kapitlet. I sjunde versen, bliv dem i allo ett föredöme i goda gärningar och låt dem i din undervisning finna oförfalskad renhet och värdighet med sunt, ostraffligt tal, så att den som står oss emot måste blygas, då han nu inte har något ont att säga om oss. Vår undervisning, vår kunskap i Guds ord, ska vara det sunda ordet. I ordspråksboken så står det att Guds ord är rent. I 17 års översättning står det att det är luttrat. Och någonting som luttras renas ju. Och Guds ord är rent. Guds ord är inte uppblandat med någonting så ovidkommande, utan det är helt rent. Det finns så mycket faror i att om man inte håller sig stadigt vid Guds ord. Om vi tittar i Kolosserbrevets andra kapitel. Ska vi se vad där står. Jag har antecknat detta. 18 versen. Låt inte segerlönen tas ifrån er av någon som har sin lust i ödmjukhet och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner. Någon som utan orsak är uppblåst genom sitt kötsliga sinne och inte håller sig till honom som är huvudet. Honom från vilken hela kroppen vinner sin tillväxt i Gud. I det att den av sina ledgångar och senor får bistånd och sammanhållning. Så kan det vara. Människor kan komma snett genom att man gör sig stor med syner och uppenbarelser. Och det ska vi inte låta oss dåras av så att vi kommer snett. När det gäller läran. Det här handlar ju om att ha en sund undervisning om vårt liv här. Och det viktiga i våra liv är ju faktiskt då att ha kärlek till sanningen. Vi ska titta i Thessalonikerbrevets andra kapitel. Där står det att den laglöse ska träda fram, står det i 8 versen. Honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedra dem som går förlorade till straff. Därför att de inte gav kärleken till sanningen rum. Så att de kunde bli frälsta. Därför sänder också Gud över dem villfarelsens makt. Så att de sätter tro till lögnen. För att de ska bli dömda. Alla de som inte har satt tro till sanningen. Utan funnit behag i orättfärdigheten. Här ser vi vad viktigt det är med kärlek till sanningen. Kärleken är det som verkligen får oss att komma rätt. Kärleken till Jesus, han är ju sanningen. Och kärleken till sanningen och Jesus, det är ju kärlek till ordet. vad ordet säger, därför Jesus är ju också ordet. Och denna kärlek är det som behöver fylla våra hjärtan så till den grad att vi inte kan låta oss bedras utav någonting annat. Det behöver få rum i våra liv. Det står ju stod, vi läste ju så här, kärleken till sanningen rum. De gav inte kärleken till sanningen rum i sina liv. Vad innebär det att kärleken till sanningen får rum i deras liv? Jo, det är ju så att då ger det utslag på livet. Det liksom blir följder utav att jag älskar sanningen. Jag sitter inte bara där i mitt hus eller hem och älskar sanningen. Utan sanningen gör att jag också ger det utrymme i mitt liv. Så att jag kanske avsäger mig annat som tar plats i mitt liv. Det är ju sånt som man sysslar med, sånt som man håller på med, sånt som man bedriver under dagarna. Det kan vara olika intressen och vänner, bekanta, det kan vara allt möjligt. Så man måste liksom avsluta i sitt liv för att istället ge kärleken till sanningen rum. Det kan innebära att jag prioriterar annorlunda i mitt liv. Att jag väljer andra vänner. Att jag väljer andra ting som jag går till och sysslar med. Hör på. Jag fortsätter inte som förut, utan mitt liv blir uppfyllt med sånt som hör sanningen till. Det behöver få plats i våra liv. Och jag har tänkt också på detta med att kärleken till sanningen, det gör ju också att det blir en kärlek till medsyskon. Det är så lätt att tänka att jag håller mig för mig själv, med mig och min tro. Jag sitter hemma och så slipper jag konfronteras med alla andra möjliga kristna. Nej, jag kan ha min tro här hemma för mig själv, så slipper jag slipas emot alla dessa jobbiga människor. Människor kan ju vara slitsamt att umgås med på många sätt. Vi är ju sådana, vi människor. Vi kan irritera sig på varandra och vi kan också då behöva ha tålamod med varandras olika egenheter. Och vi kan behöva, ja, stå ut med att andra kanske är tröttsamma på ett eller annat sätt. Men den som älskar sanningen, den älskar också sanningens barn. Vi ska titta i första Johannes brev. Första Johannes brev. Ska vi se. Första Johannes brevs femte kapitel. Där står det från första versen, var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och var och en som älskar honom som födde, han älskar och den som är född av honom. Därför, när vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Till där i består kärleken till Gud, att vi håller hans bud, och hans bud är inte tunga. Till allt som är fött av Gud, det övervinner världen, och detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Ja, här ser vi att han älskar också den som är född av honom. Detta ger alltså en kärlek till syskonen så att vi vill vara med syskon. Vi älskar de som är födda av honom, och det kan vara människor som kanske inte har till fullo exakt samma tankar om allting, men man känner på när det är någon som är född av honom, när någon är född på nytt. Då känner man igen varandra och man älskar varandra, och så kan vi tillsammans då studera Guds ord, älska Guds ord så att vi kommer rätt och att vi söker upp vad Gud verkligen har tänkt, och att vi tillsammans arbetar oss fram till den hela och fulla sanningen i Guds ord, så vi kan avvisa alla främmande läror, allt som kommer för att fördärva och förstöra i hans ord. I tredje kapitlets 14 vers står det så här. Tredje kapitlets 14 vers. Vi vet att vi har övergått från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar, han förblir i döden. Var och en som hatar sin broder, han är en mandråpare. Och ni vet att ingen mandråpare har evigt liv förblivande i sig. Därav att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi pliktiga att ge våra liv för bröderna. Ja, men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin broder när han ser honom lida nöd, hur kan då Guds kärlek förbliva i honom? Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller med tungan, utan i gärning och i sanning. Så är det ju. Det är ju så att om vi älskar bröderna, ja, då delar vi med varandra allt vad vi behöver och har. Och då delar vi med oss, därför vi älskar dem lika mycket som vi älskar Jesus. Och det visar, kärleken till honom visar vi i kärleken till bröderna. I fjärde kapitlets första vers. Mina älskade, tro inte var och en ande, utan pröva andarna huruvida de är av Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Därpå ska ni känna igen Guds ande. Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommer i köttet, han är av Gud. Ja, vi har ett kännetecken här i vad som är Guds ande. Att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han vandrade här på jorden. Alltså det är ett kännetecken. Vi ska avsluta med att läsa en vers i första Petri brev, femte kapitel. Här handlar det om umgängelsen med församlingen, med syskonen. Och vi kan börja där från femte versen. Så ska ni också, ni yngre, och er sida underordna er de äldre. Ikläd er alla i umgängelsen med varandra ödmjukheten, så som en tjänardräkt. Ty Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka giver han nåd. Och vi fortsätter till och med vers 11. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, för att han må upphöja er i sinom tid, och kasta alla era bekymmer på honom, till han har omsorg om er. Var nyktra och vaka. Er vedersakare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. Stå honom emot, fasta i tron, och vet att samma lidanden vederfars era bröder här i världen. Men all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, sedan ni en liten tid har lidit, han ska fullkomna, stödja, styrka och stadfästa er. Honom tillhör väldet i evigheternas evigheter. Amen. Ja, den djävulen har så många sätt att få människor på fall och få människor in på felaktiga vägar. Men det står var nyktra och stå honom emot, fasta i tron. Vi ska tro på Guds ords fasthet och Guds ords sanning. Och då kan vi också älska våra medbröder, våra medsyskon här i tiden. Vi kan vandra med honom och vinna seger över alla de falska läror och alla de knep som den onde har för att få människor på fall. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag, och att du kan förbli på vägen och stanna kvar där. Vara fast förankrad i honom som har kallat dig och som har satt dig att vara ett vittne för honom. Må Gud välsigna dig, så hörs vi igen om åter en vecka.